och jag här på stationen i Storuman och vi väntar på årets första tåg med Inlandsbanan. Vi ska åka mot Sorsele. Visst ska det bli roligt där?
Ja, absolut. Vi står ju här nu, det är midsommartider, det är strax sommarsolstånd, det är den 20 juni idag tror jag. Bestämt, så, och det här är något som vi verkligen ser fram emot.
Alltså, det var jättelänge sedan jag åkte med Inlandsbanan. Det var när jag var barn och jag ibland åkte från Porjus till antingen till Gällivare eller till Jokkmokk. På den tiden var det ju så att på de här riktigt små ställena där det inte fanns station så kunde man vända en sån röd och gul skylt mot banan.
Just det. Jag har ju också minnen av den här tiden. Min morfar var järnvägare där uppe i Gällivare så att jag fick ju följa med väldigt mycket under uppväxten på den här. Han hade ju ansvar för sträckan Jokkmokk i Gällivare bland annat. Så att vi var ju med där ute på spåren, på snöröjning och var med när de bytte räls också liksom på den här sträckan. Och jag fick åka alla möjliga former av fordon. Vi har åkt mycket dressin och sådant på Inlandsbanan också. Så det har följt med en från uppväxten kan man säga, det intresset.
Ja, och nu är det inte dåtidens bana vi ska tala om utan nutidens och framtidens. För att vi ser ju en väldig potential för Inlandsbanan i klimatomställningen. Men nu är det dags. Nu kommer tåget alldeles strax och då kliver vi väl ombord.
Då kliver vi på, så häng med.
Ja, men då är vi ombord på tåget, Björn. Och det här var ju fantastiskt roligt. Det är ju fullt.
Fullsatt hade absolut inte räknat med. För att vi har inte ens kommit fram till industrisemestern. Och det är knökfullt till sista plats.
Ja, och till och med en sista plats. Vi får sitta längst bak här i... Alltså, det som är före hytten när tåget kör åt andra hållet.
Och nu hörs det lite utrop och sånt här i bakgrunden. Och uppenbart är ju att inte alla resenärer på tåget är svensktalande.
Nej, så är det. Vi har redan märkt att det är en hel del internationella resenärer här också.
Så det känns ju väldigt kul. Så här var det inte när jag var ute och åkte med Inlandsbanan förra om åren kan jag ju säga. Det var inte fullsatt och det var inte så internationellt heller.
Nej. Nu lämnar vi Storuman. Men du Björn, vi börjar prata om det vi ska prata om.
Ja.
Men det är Inlandsbanans potential.
Absolut. Bara för att kort rekapitulera så i förra avsnittet av Vägvalspodden så diskuterade vi med breda drag våran järnvägsframtid. Nu rullar vi ut här. Vilken syn alltså. Vi skulle vara med och se från hur vackert det är här i Storuman nu så här års. Men hur som helst, om järnvägens unika försteg jämfört med andra transportmedel i fossilomställningens tid och om vilka järnvägsprojekt vi bör satsa på, vilka vi bör undvika och inte minst om utsikten att färdas ut i omvärlden i en fossilfri morgondag när trafikflyget sannolikt står på backen. Men idag tänkte vi alltså borra oss ner i en av de järnvägssatsningar som vi menar samhället verkligen behöver in i framtiden och det handlar då alltså såklart om Inlandsbanan. Vad säger du Arne? För vi ska ju komma in på frågan varför Inlandsbanan behövs. Men för att rekapitulera lite mer då från förra avsnittet så kommer vi alltså att behöva varenda meter tillgänglig järnvägsinfrastruktur för att klara fossilomställningen. Både godstransporter och persontransporter. Och Inlandsbanan är ju ett förstklassigt exempel på en järnvägssatsning vi behöver nu när, om man ska säga, när when the shit hits the fan, som när det verkligen ställs på sin spetsar med fossilomställningen. Det är ju den längsta järnväg vi har i landet. 130 mil räknat från Kristinehamn till Gällivare som är liksom den ursprungliga Inlandsbanan. Men numera räknar man ju då oftare från Mora till Gällivare som är typ 103-104 mil tror jag. Om man bara ska säga något om historien så väldigt kort så var det så här att Inlandsbanan, banbygget, pågick under väldigt lång tid och det var liksom inte ett lika sammanhållet projekt som bygget av stambanorna i landet, de nationella stambanorna. Utan det var liksom mera ett ad hoc, man byggde liksom etapp för etapp och så tog pengarna slut och så gjorde man ett omtag. Så det pågick under många decennier. Och bygget av Inlandsbanan brukar ju också räknas som det sista stora bygget, alltså det sista klassiska alltså järnvägsbygget under den klassiska rallarepoken så att säga. Och de ursprungliga planerna för inlandsbanan var ju också ganska storslagna. Det här skulle då vara en bana som öppnade upp för att liksom exploatera järnmalmen och skogarna och så i inlandssverige. Men det blev ju aldrig riktigt som man tänkte sig, och skälen till det var ju naturligtvis flera, men det främsta stavades bilen. För inlandsbanan invigdes 1937, och alldeles strax efter kriget så kom ju då bilismen igång på liksom riktigt på allvar, och ganska snart så liksom tog landsvägstrafiken över mer och mer från järnvägen, och sen har ju då inlandsbanan haft en lång period av svårigheter liksom att men helt klart är att både du och jag har ju ett patos för inlandsbanan, och det här fick ju oss förra vintern att kontakta huvudmännen bakom banan och med idéer om en turné för att folkbilda och skapa opinion för upprustning och satsning på inlandsbanan. Jag tänkte, skulle du kunna säga lite grann om det på kort?
Det där var ju ganska roligt. Jag hade väl inga speciella förväntningar, varken du eller jag, på att det här skulle möta gensvar. Men vi fick ju ett väldigt positivt gehör från då kommunerna längs banan och också från inlandsbanan. Så det här utmynnade i, det var ju att vi dels gjorde en rapport om inlandsbanans roll i klimatomställningen, och sen ordnade möten för politiker och näringsliv i de här kommunerna som ligger längs banan. Vi hade ju gärna gjort mycket mer. Vi hade ju planer på att kanske göra en turné och ha offentliga möten längs banan.
Just det, nu gör vi en liten miniturné idag istället, ja, mellan Storuman och Sorsele.
Och det kanske blir någonting framöver, vem vet, att vi kan få ut och fortsätta prata om det här.
Absolut. Och rapporten, den valde vi då att ge namnet Inlandsbanans tid är nu, för att betona verkligen att det här är en framtidssatsning, inte en museisatsning, utan det här är någonting som verkligen behövs för framtiden. Och den finns för övrigt att ladda ner för den som är intresserad, kanske vi kan tillägga. Men ska vi säga någonting, bara för att ge liksom en ögonblicksbild av hur ser tillståndsskicket ut för Inlandsbanan nu? Om vi tar lite grova penseldrag och vilka upprustningsbehov som finns, vad har du att säga om det?
Ja, men det är ju ett stort upprustningsbehov. I dagens standard så klarar banan inte mer än 80 km i timmen för persontrafik, och alla delar klarar inte heller av fullt ut tunga godståg.
Ni hör säkert i bakgrunden att det här är ingen skarvfri räls vi åker på nu, utan det är klassiskt dunka-dunka.
Ja, och vi såg ju att en del, när vi stod inne och väntade på tåget, att en del räls var ganska gamla. De har hunnit vara med ett antal årtionden.
Verkligen.
Så, och det man kan säga det är ju att fram till nu så är det ett antal år när anslagen till banan inte har räknats upp, vilket har gjort att man har inte hunnit med det nödvändiga underhållet. Så att vi kommer tillbaka till det allra senaste där, men det finns verkligen ett ackumulerat berg av underhåll att beta av.
Exakt. Men nu har, vad sa du, det hade legat still i 8 år någonting?
Ja, sen 2014 så har anslagen legat på 150 miljoner per år.
Och man kan väl säga också att förfallet har ju gått så långt nu så att man har ju kommit till en kritisk punkt där liksom, det står liksom och väger. Men om man inte gör någonting drastiskt nu så kommer alltså banan inte längre att klara tågtrafik i någon form. Utan det, så att det är verkligen, nu behövs verkligen förstärkningar.
Ja, visst.
Trafikverket har ju gjort ett par utredningar där man har tittat på frågan om att rusta upp inlandsbanan, om kostnader och samhällsnytta och samhällsekonomiska bedömningar. Är det någonting som du har lust att säga någonting om, eller jag vet att du har tittat lite grann på det här? Då.
Jo, nej, men det har man, och det visar väl lite av det som är Trafikverkets grundläggande hållning här. Alltså man utgår väldigt mycket från hur har det sett ut historiskt, och utifrån det planerar man framåt. Och då ser man ju inte någon potential just för att flytta över vare sig gods eller personer från väg till järnväg. Och det är klart, då kan de här kalkylerna bara sluta på ett sätt. Då ser man inte att det är lönsamt att göra en mer ordentlig upprustning av banan.
Ändå så, den här, för det är väl rätta mig om jag har fel, men visst är det två utredningar man har gjort, och den första utav dem visar ju ändå på, alltså man har ju tittat på det här ganska noggrant och kommit fram till att rusta upp hela banan från Mora till Gällivare. Jag kanske skulle förtydliga det där, för att den klassiskt så går ju inlandsbanan från Kristinehamn, alltså ner från Vänern och hela vägen upp till Gällivare, men numera räknar man alltså oftare från Mora till Gällivare, och den enkla anledningen att banförfallet har gått ganska långt söder om Mora och det är mer uppstyckat. Man kan inte färdas hela den här sträckan nu längre, så att det. Men då har man i alla fall tittat på vad skulle det kosta att rusta upp Mora till Gällivare och landat på att det här skulle gå loss på cirka 8,3 miljarder någonting.
Ungefär 8,5 miljarder kanske får räknas upp lite nu, men det är ändå alltså i den storleksordningen man hamnar.
Precis. Och vad får man för de pengarna?
Ja, men det är jätteintressant om man sätter det i relation till andra järnvägsinvesteringar. Det talas mest om nu, det är de här höghastighetsbanorna. Och jämför man med höghastighetsbanorna så kommer man från Göteborgs central halvvägs ut till Landvetter. Det är alltså en dryg mil med höghastighetsbanor man får för de pengarna.
Det är ganska intressant, för vi gjorde ju då en liten seminarieserie tillsammans som sagt med huvudmännen då för Inlandsbanan förra året, och då tittade vi ju i den vevan på detta och kom ju fram till att, precis som du säger, alltså varje kilometer höghastighetsbana på avsnittet Göteborg-Borås var kostnadsberäknat till ungefär 700 miljoner kronor, alltså per kilometer. Så att det visar ju då enkel huvudräkning, alltså att man kan rusta upp hela inlandsbanan 104 mil från Mora till Gällivare till en banstandard som medger inte längre 80 km som det är idag och ännu lägre för vissa sträckor, utan 140 km i timmen persontrafik och kraftigt förstärkt banvall som medger liksom mycket tyngre godstrafiken idag. För samma pengar som för endast 12 km höghastighetsbana, som du sa då, halvvägs till Landvetter. Och det säger ju någonting, liksom, jag tänker på prioriteringarna i samhället och liksom om storstadsnormer och andra saker. Och jag tror vi får säkert anledning att återkomma till det nu under det här poddavsnittet.
Nu har det ju ändå hänt någonting här i och med den här nationella planen för investeringar som regeringen har tagit.
Ja, och det är intressant, för att nu har man då sagt att man faktiskt man kommer att skruva upp underhållsbudgeten med ungefär 50% någonting i den storleksordningen. Oj, nu åker vi över ett liten å här. Jag vet inte vad den heter, men väldigt vackert som tidigt sommarlandskap. Men man vill alltså ännu inte ta steget fullt ut och satsa på att göra liksom en rejäl upprustning, utan det handlar liksom om att bromsa förfallet, att hålla det på liksom jämn nivå ungefär. Va? Men det är ändå ett steg i rätt riktning, får man väl säga. De signalen som nu har kommit nu alldeles nyligen från regeringshåll.
Ja, jag pratade ju med vdn för Inlandsbanan, Otto Nilsson, och han berättade ju att med det här så kommer man verkligen att kunna bromsa förfallet. Man kommer kunna ta igen en del av det eftersläpande underhållet. Det räcker inte riktigt för att göra ett stort rälsbyte som man skulle vilja göra. Men det är ändå att man kan vända utvecklingen så att den går i rätt riktning igen.
Just det. Men och där kanske man ska flika in lite kring det historiska här. Jag var väl kortfattad nyss, men man kan ju liksom notera att Inlandsbanan har ju varit på konstgjord andning väldigt länge. Det har varit ett fortgående förfall och man har varit vid såna här kritiska punkter förut. Så att det mest kritiska året var antagligen 1991, för då beslöt man att upphöra med all persontrafik. Det var ju en tid när det fortfarande här tänkandet gällde att man skulle flytta över persontransporter till landsväg, och man hade liksom inte den andan fanns fortfarande kvar in i 90-talet. Och tanken var ju också att i förlängningen lägga ner hela banan, inte bara för person utan även godstrafiken. Så det var ju bara egentligen tack vare att ett väldigt starkt engagemang i kommunerna längs banan och bland invånarna längs banan som man lyckades stoppa det här huvudlösa och fick fart på en ny satsning kan man säga under 90-talet. Och där SJ som då hade haft driftsansvaret fram till dess överlät det här istället till kommunerna längs banan, och då bildades bland annat det som då heter Inlandsbanan AB och en del andra trafikbolag som är alltså kopplade till trafiken här på Inlandsbanan. Så det blev som en vändpunkt. Men som sagt, trots den här visade viljan nu att ändå höja upp liksom anslagen för banunderhåll, så är vi nog båda överens om att statsmakterna inte till närmelsevis har förstått Inlandsbanans samhällsstrategiska betydelse, alltså potential i omställningens tid. För som det nu är så har ju särskilt höghastighetsbanan som vi talade om i förra poddavsnittet väldigt mycket förblindat politiken. Och istället för att rusta upp det befintliga bannätet i landet och satsningar som brett gynnar så att säga, hela Sverige, så vill då lägga de stora resurserna på banor och järnvägsinfrastrukturer som ganska ensidigt gynnar storstadsregionerna. Så vad är det då, Arne, vad är det som gör upprustningen av Inlandsbanan så strategiskt viktig för vår järnvägsframtid?
Ja, men när vi tittade på det så såg vi några olika saker. Det första är ju godset. Alltså, det är ungefär, om man tittar på skogstillväxten längs banan, det är ungefär 25 miljoner kubikmeter per år. Det är en väldigt stor del av hela Sveriges skogstillväxt. Och en del, en central del i omställningen av transporter, det är ju att den typen av långväga tunga transporter, den måste över på järnväg. Så det i sig skulle motivera en upprustning av banan. När det gäller godset så är det också det att den kortaste vägen mellan norra Norge och södra Norge, den går via Inlandsbanan.
Vilket är ganska intressant. Så att man, om man färdas då tänker vi alltså från Narvik, Malmbanan, så kan man då snedda från Gällivare, ta Inlandsbanan från Gällivare via Östersund
och sen svänga tillbaka.
Svänga över till Trondheim, ja precis.
Så där ju, finns det ju två väldigt tunga skäl utifrån godstrafikens del. Men sen är det också persontrafiken. Alltså, vi kollade ju lite på turismforskningen och den säger att det görs 4 miljoner fjällresor varje år. I nuläget så är det den överväldigande delen av dem som görs med bil. Och det är ju inte hållbart. Alltså, så kommer det inte gå att fortsätta. Och så att då är ju Inlandsbanan en förutsättning för att
absolut,
det snabbt ska gå att ta sig upp till fjällvärlden i kombination då med bussar som ansluter.
Och i kombination också med satsningar på tvärbanorna till Inlandsbanan. För det finns ju då några tvärbanor som går från stambanan längs, ja, närmare kusten och upp till Inlandsbanan. Och som idag lever väldigt mycket på undantag och i något fall, som till exempel då mellan Jörn och Arvidsjaur, så är det ju ingen trafik alls. Så, men där det finns stor potential. Och vi kanske skulle säga någonting om E45 också, för det är ju rätt intressant. Inlandsbanan löper i väldigt hög grad parallellt med E45 genom Inlandssverige. Och E45 idag är ju tungt belastad av, alltså mycket tung trafik. Och vi har ju varit inne på det här förut, men som sagt, ska vi klara omställningen, jag tror du sa det precis nyss också, så måste vi flytta över så mycket som bara går från landsväg till järnväg. Och det här är ju en väldigt lågt hängande frukt, alltså att flytta över från E45 till en parallellt gående Inlandsbanan. Men det förutsätter ju då naturligtvis i sin tur att man rustar upp banan så att den faktiskt klarar tunga transporter.
Jo, visst. Och sen förutom godstransporterna så är det ju också persontrafiken längs E45.
Exakt.
För den är på sina håll ganska betydande. Att det är ganska stor pendling, till exempel mellan Orsa och Mora, in mot Östersund, men även till exempel på en sträcka som Jokkmokk-Gällivare, så såg vi att där är det ganska många som pendlar.
Och om man går tillbaka lite grann, för vi tittar ju på det här när vi skrev den här rapporten för ett år sedan, så innan massbilismen slog igenom, jag kommer ihåg att titta på det här och till exempel mellan Jokkmokk och Gällivare så gick ännu på 60-talet. Det var väl som en brytpunkt när liksom massbilismen slog igenom på bred front. Men det gick, tror jag, 4 dagliga rälsbussar i varje riktning. Persontrafik. Och det var ju en tid när de flesta kanske fortfarande inte hade skaffat egen bil. Och det fanns verkligen underlag för... Och när vi kollade siffrorna på pendelströmmar, så jag kommer inte ihåg den exakta siffran, men det rör sig ändå om några hundra personer varje dag som pendlar mellan Jokkmokk och Gällivare.
Ja, absolut. Alltså från Jokkmokk till Gällivare är det en stor pendlingsström, och sen alltså i området kring Östersund,
alltså,
så
där
är det ännu större.
Det jag minns från det här med Göteborg, eller på att säga Gällivare, Jokkmokk, är ju att för det är en sträcka på cirka 10 mil. Med den här upprustningen som Trafikverket har utrett, så skulle man då kunna transportera sig på 45 minuter de 10 milen mellan Gällivare och Jokkmokk, om man rustar upp banan för att medge det som persontrafik i 140 km i timmen, vilket är ju väsentligt snabbare än vad man tar sig med på landsväg.
Absolut, speciellt när det är vinter och snöar ordentligt, då är det ju betydligt trevligare. Exakt. Att sitta i ett tåg.
Och när elbilsbatteriet laddar ut på efter 7
mil. Ja, precis. Men det var en annan aspekt som vi också funderade en hel del kring. Alltså just det här med att det måste ju också finnas en rättvisa i klimatomställningen.
Ja, det där är ju intressant, för att det är ju ett argument som inte har förekommit så mycket i diskussionen kring Inlandsbanan och satsningar på överhuvudtaget på kollektivtrafik i glesbygdslänen. Men en förutsättning för att klara klimatomställningen är ju på något vis ändå att vi alla medborgare är med på tåget i bildligt och bokstavligt talat, så att säga. Och det förutsätter ju i sin tur att samhället ger någorlunda likvärdiga förutsättningar för människor att kunna ställa om, liksom, oavsett var man bor i landet, så att säga. Och då finns det ju såklart som enskilda människor, det finns naturligtvis mycket man kan göra. Alldeles oavsett vilka politiska beslut som fattas. Man kan odla upp en egen täppa. Man kan kanske bestämma sig för att dra ner på sin köttkonsumtion och annat man kan göra för att klimatanpassa sitt liv utan att det måste komma liksom styrmedel uppifrån. Men samtidigt är det väldigt mycket som ändå bottnar i politik och som ställer krav på politiska beslut som, alltså, bottnar i vilken politik samhället för, och till exempel inte minst när det gäller förutsättningarna att kunna transportera sig fossilfritt. Och idag upplever ju både du och jag, Arne, att oproportionerligt stora resurser i fossilomställningen läggs på sådana saker som elbilsbonusar som ganska mycket gynnar höginkomsttagare som i stor utsträckning bor i storstäderna eller städer, för det är där de flesta elbilsköpare lever. Och en politik som också väldigt mycket missgynnar människor som bor i glesbygd och där förutsättningarna för till exempel för elbilen då är betydligt sämre av en lång rad olika skäl som vi inte ska gå in närmare på här, men det handlar inte bara om laddinfrastruktur utan det handlar även om andra faktorer. Realistiskt så kommer ju mycket av vår bilburna mobilitet att trängas tillbaka när vi lämnar fossilåldern. Det tror jag vi båda är överens om. Och på landsorten där bilen idag är så mycket mer avgörande för att klara tillvaron än vad den är i städerna, så blir ju utmaningarna därför ännu mycket större. Vilket såklart är också ett väldigt starkt argument för att samhället måste satsa på att göra allt för att förbättra kollektivtrafiken. Så man kan undra varför den svenska samhället idag så ganska ensidigt satsar på en storstadsinriktad transportomställning. Nu finns det liksom ingen universallösning för hur vi ställer om transporterna på landsorten, men en avgörande hörnpelare menar jag ändå är liksom Och ja, det är såklart det är att det satsar offensivt på kollektivtrafiken och då inte minst på järnvägen. Och här i Inlandssverige så är ju, blir ju då Inlandsbanan en väldigt viktig pusselbit i detta. För som vi nämnde här så en upprustad Inlandsbana skulle ju inte minst öppna upp för... Oj, nu måste jag nästan stanna upp här för vi passerar en väldigt vacker myrlandskap här och fantastiskt vacker by. Det är svårt att slita blicken. Det är svårt att
hålla på och prata samtidigt, men, samtidigt som det är så här mycket fint att se så vid otroligt. Sidan.
Vi kanske ska säga det också att det är ganska igenvuxet på banvallen och det är som att fara genom ett träsk av sly här. Men i alla fall... Vi pratar just om den regionala pendlingstrafik, möjligheterna till en regional pendlingstrafik längs banan. Och jag vet inte om vi har något mer att säga om det, för att annars så tänker jag att det finns ju också ett annat perspektiv på det här, för att med en upprustning av Inlandsbanan med tvärbanor, att det skulle ju även kunna öppna upp för bra tågkommunikationer från inlandskommuner som säg Storuman eller Sorsele eller Arvidsjaur till andra delar av landet.
Ja, för med en bana där det går att köra 140 km i timmen, då är det ju fullt realistiskt att man kliver på nattåget i Arvidsjaur och så är man framme i till exempel Stockholm morgonen därpå.
Absolut.
Alltså fullständigt i grunden förändra förutsättningar för resande i den här delen av landet.
Men jag tror att det är så vi måste tänka, därför att flyget är, tror jag, väldigt mycket en parentes. Vi har kommit att ta det för givet mer och mer över tid också, det billiga flyget och att flyget ska finnas där. Men när vi tar bort den fossila energin ur ekvationen så är det väldigt svårt att se en framtid för flyget. Elflyg kan vi nog glömma, i alla fall på längre avstånd när det gäller konventionellt flyg. Och bioflyg har också sina problem. Så att det bara inskärper hur viktigt det är att vi idag satsar på tåginfrastrukturerna för denna morgondaglig som när vi inte längre kan påräkna oss att till exempel fungerande flygkommunikationer från Lycksele och Hemavan och Arvidsjaur där det idag finns flyginfrastruktur. Och precis som dig så jag har också en slags vision om att man ska kunna sätta sig på ett nattåg i Vilhelmina eller Arvidsjaur på kvällen och sen vara i Stockholm följande morgon. Och det går ju. Tittar vi historiskt så har ju ännu långt in på 80-talet så hade man ju ett sånt system där man Norrlands, eller vad heter det, Lapplandspilen, nattåget upp till övre Norrland där enskilda vagnar var destinerade till liksom såna här små stationer vid sidan av banan och så kopplades de om. Och det funkade då och det kommer säkert att kunna fungera igen. Men man kan ju också vända på frågan, för hur kommer... Nu åker vi över något större vattendrag.
Det är Juktån, ett biflöde till Umeälven som vi passerar nu.
Just det. Om man vänder på perspektivet, hur kommer inlandets framtid att se ut om vi inte satsar på att förbättra tågkommunikationerna ifall flyget på sikt försvinner och även biltransporterna rimligen kommer att begränsas, för att elbilarna kommer liksom inte till närmelsevis att kunna hålla inlandet rullande i en fossilfri framtid, alltså inte den omfattning av transporter vi har idag?
Jag tycker man ser det redan idag, alltså vilka problem det blir när de fossila bränslena inte är lika självklara. Nu med de bränsleprishöjningar vi har sett i spåren på Rysslands invasion i Ukraina, så det slår ju speciellt mot människor i de här delarna av landet där det inte finns så mycket alternativ idag. Alltså, idag går det ännu mer att se att Inlandsbanan skulle kunna ha en betydelse. Och vi måste ju börja tänka så att det finns inga fossila bränslen.
Och det känns också som att det är så lågt hängande frukt i omställningen. Och det är så små pengar det handlar om. Visst, det är klart 8,4 miljarder, 8,3 miljarder, det är ju naturligtvis en väldig massa pengar. Men sett i perspektiv av vad infrastrukturer kostar så är det inte speciellt mycket. Och vi talar om alltså 104 mil rejält upprustad järnvägsinfrastruktur. Och jag vet inte om du nämnde det, men det är ju avlastningsproblematiken. Alltså att man kan ju också se Inlandsbanan som en parallellt spår till stambanan genom övre Norrland. Och redan idag så har vi ju, som vi varit inne på tidigare, att stora delar av järnvägssverige håller på att slå i taket, och vi har kapacitetsproblem på många banor, och vi har också ett underhållsskuld, liksom väldigt mycket underhåll att ta igen. Och vi har haft på senare år flera incidenter där med stopp på längs stambanan, trafikstopp på grund av urspårningar och andra saker. Och då är ju Inlandsbanan en fantastisk backup-infrastruktur förutsatt att man rustar upp den. I viss utsträckning har den ju faktiskt tjänat som en... Man har dirigerat om, men det är ju med väldigt låga hastigheter man kan köra idag. Så att...
Precis, och då man skulle kunna få ett slags dubbelspår. Men sen är det också när det gäller den här frågan om kostnaden, så det beror alldeles på vad man jämför med. Det är ett par trafikforskare i Göteborg som har tittat på hur mycket satsades egentligen på väginvesteringar under 50- och 60-talet, den period när vägnätet byggdes ut. Och jämfört med de satsningarna så är dagens järnvägssatsningar väldigt, väldigt små. Ja. Så det som skulle behövas är ju en motsvarande satsning på järnvägen idag, som det man gjorde för att bygga ut en väginfrastrukturen i stor skala
Det där är ju en intressant parallell faktiskt, och jag tror att för många beslutsfattare så det här känns inte tillräckligt fancy. Det ska gärna vara liksom, det ska vara höghastighetsbanor, det ska vara väldigt high tech, det ska vara väldigt höga hastigheter. Där är man intresserad och pytsa in pengar, men det här är inte, om jag ska försöka liksom tänka mig in i hur man resonerar. Inte utåt, men det är som att man ser inte riktigt potentialen. Men då ska man också vara klar över att kommunerna längst, som ligger i anslutning till Inlandsbanan och från Värmland räknat och upp till Gällivare, samlar en befolkning på cirka 320 000 människor. Man kan fråga sig varför deras behov av fungerande järnvägstransporter ska behöva stå tillbaka till förmån för storstadsbor som redan är faktiskt så pass väl försörjda med när det gäller järnvägskommunikationer. Och vi har ju varit inne lite på det här med tidsvinstargumenten som åberopas när det gäller höghastighetsbanan. Hur oerhört små tidsvinster det handlar om. Om man sätter det i relation till den enorma förändring det skulle innebära för människor att förflyttas, transportera sig hållbart om man satsar på Inlandsbanan med tvärbanor.
Absolut. När det gäller motiven till det här så kan man ju också fundera på vilken betydelse det har att Sverige har en väldigt stark, stor bilindustri. Alltså både när det gäller personbilar och lastbilar. Och det är klart... För många politiker tar det emot att föra en politik som skulle minska underlaget, minska suget efter att köpa lastbilar och bilar.
Ja, det är säkert en faktor. Där känner jag nog att mitt intryck är ändå att jag har svängt lite grann på senare tid. Och nu tror man ju såklart mycket på satsningar på allt vad som händer på elbilsfronten. Men... jag har ju som bekant de tyngsta personbilarna i Europa, och jag tror du visade i en blogg du gjorde alldeles nyligen på hur mycket det har ökat bara de allra senaste åren.
Ja, det är faktiskt 200 kilo bara sen på mindre än 10 år som medelvikten för en svensk personbil har ökat.
Vilket är ju remarkabelt med tanke på klimatomställning vi talar om så varmt. Och det här... Jag tror ändå att medvetenheten har börjat öka om det här bland politikerna, och att vi kan inte låta liksom bilindustrin liksom att man fortsätter den här trenden mot allt tyngre bilar. Men det är, jag vet inte, det kanske bara är en from förhoppning. Vi har inte sagt så mycket heller om jag vet inte, ska vi sammanfatta lite grann poängerna med Inlandsbanan?
För att det första är ju de här potentialen att flytta över stora mängder gods från landsväg till järnväg. Och det mest uppenbara, det är ju timmertransporterna som, alltså det är en stor del av alla lastbilstransporter i landet, och här finns det oerhört mycket skog längs de här drygt 100 milen. Men sen också möjligheten att få ett slags dubbelspår för godstrafik. Sen har vi alltså behovet av att öppna för fjällresor med tåg i större skala, vilket kommer vara nödvändigt, för att visst vill vi att även i en fossilfri ett fossilfritt Sverige så ska folk kunna ta sig till fjällen.
Och där kanske vi skulle kunna flika in också. Det finns ett bolag som heter Snälltåget som har kört, nu vet inte om det var senaste vintern nu med pandemier och sådana saker, men man har ju kört under några vintersäsonger med nattågstrafik som har utgått från Malmö bland annat hela vägen upp till...
Det är ju ganska fantastiskt att man har kört då till både Vemdalen och Storuman och vidare upp till Hemavan, med tanke på den standard som banan har idag. Och det visar ju den potential som skulle finnas med en bana som verkligen är i bra skick att kunna utöka den.
Ja, precis. Och det här har vad jag förstår varit en succé också. Alltså det är bland klimatmedvetna fjällresenärer som. Alltså det är ju verkligen ett fantastiskt positivt initiativ får man ju säga.
Jo. Men sen, det är ju inte bara fjällresorna, utan det är också extremt viktigt både för alltså den dagliga pendlingen, men för de långväga resorna för människor som bor i den här delen av landet.
Precis. För att om man tar bort flyget ur ekvationen, då blir ju restiden, då kommer ju Stockholm plötsligt att hamna väldigt mycket längre bort. Va? Det handlar inte längre om 2 timmar ner till Arlanda eller 1,5 eller vad det nu är med de små flygplan som går från inlandet. Utan det handlar ju om väldigt mycket längre restid, och i det perspektivet så kommer Inlandsbanan att vara till ovärderlig nytta tillsammans med, som sagt, tvärbanorna. Och då är det då, förutom det här som jag nämnde, det är ju även tvärbanan mellan Storuman ner till Hällnäs och ner mot Umeå. Men vi har även en tvärbana, Hoting och ner mot Sollefteå, va?
Ner mot Sollefteå, ja, via Forsmo.
Precis. Okej, men då har vi... Kanske vi skulle ta och knyta ihop säcken. Nu har vi inte ens pratat om Inlandsbanans stora potential som hemesterresmål också. Som i... Ja, dagens utflykt är ett bra exempel.
Ja, men det är det vi är ute på nu. Det är ju hemester.
Ja, visst. För oss är både jobb och semester på en och samma gång. Och man kan väl säga sammanfattningsvis att snart 100 år efter Inlandsbanans öppnande så finns förutsättningar för banan att bli just den viktiga livsnerv genom Inlandssverige som man en gång hoppades. Så vill du tillägga någonting, Arne?
Nej, egentligen inte så mycket. Vi har sagt det mesta. Och snart kommer vi till Vindelälven, och då kan vi ju inte sitta här och prata. Då vill man ju titta.
Ja, absolut. Exakt. Och vi sitter ju nästan på bästa plats, skulle jag säga. Bästa plats är väl förarhytten i andra änden av tåget. Men vi sitter som sagt i förarhytt i bakändan. Och det är som, ja, det är lite lyxstämpel på det också. Så, men då säger vi kanske tack för idag. Och återkommer i nästa poddavsnitt kring något helt annat ämne. Så tack för oss.
Du lyssnar på en podcast som är sponsrad av ABF, Sveriges största studieförbund. Vi jobbar för att göra en annan värld möjlig, och vi hjälper dig att arrangera allt från studiecirklar och föreläsningar till kulturevenemang. Hör av dig till ditt lokala ABF-kontor, så kommer vi igång.